Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
Let's pretend! Let's pretend!
Sportbladets Premier League-podd, säsongen 21-22 har kommit till ända. Mina damer och herrar, vi har ett resultat och det blev så som så många förutspådde före den här säsongen. Manchester City som tog hem titeln en poäng före Liverpool och det blev ruskigt dramatiskt. Och det är som de säger, det är hoppet som dödar. Det är verkligen hoppet som dödar, för att lite mindre vid liv är vi Liverpool-supportrar efter den här söndagen.
Vad hade varit värst? Om Villa håller det där och Liverpool misslyckas och vinna sin match, eller det här?
Det hade varit värre. Det hade varit värre.
Ja, tänkte
det hade det.
Du får se det på det sättet.
Sen så blir det ju också så här att Liverpool var ju aldrig i ledning av tabellen. När Salah väl gör 2-1, då har ju faktiskt Manchester City redan vänt matchen och leder med 3-2. Så att vid inget tillfälle var Liverpool liksom i position att vinna ligan.
Det
är ju ganska viktigt att ha med sig. Och det var ju två liksom förväntade resultat, att Villa fick med sig ett par tidiga mål och att det blev den här spänningen och ångesten. Det var vi ju inte beredda på, men att Manchester City skulle vinna den här matchen var ju ganska låga odds på förhand.
Det är ju som en bonus på något sätt ju. Dramatiken.
Ja, om man nu vill se det som en bonus.
För oss med objektiva blickar på det här slutstriden så var det onekligen en bonus. Det var ju otroligt häftigt. Man kände ju, var rädd för att det skulle bli avslaget, att City skulle göra där de så ofta gör när de bara avfärdar motstånd. Men det sättet Villa ändå stänger igen, City kommer till några lägen och sen när Matheus Cash kliver fram och gör det där målet, och sen var det ju superspänning hela vägen. Så jag tyckte det var en otroligt häftig slutomgång faktiskt.
Ja, det var ruskigt dramatiskt. Det var ju dramatiskt runt alla streck. Det var det att det levde i toppen, det levde runt om fjärdeplatsen, även om det inte blev så dramatiskt just i matcherna. Det levde runt Europa League-platsen, alltså West Ham och Manchester United, den sista Europa League-platsen, som jag tror att West Ham var mer intresserad av än Manchester United i slutändan. Så blev det inte. Och det levde i botten mellan Leeds och Burnley, där Leeds drog det längsta strået, besegrade Brentford och knep den sista platsen för vidare spel i Premier League, och vi tackar Burnley så hemskt mycket. Men vi kommer tillbaka till de matcherna också. Vi börjar i på Etihad och Villas chock, som det ändå var när Matty Cash nickade in den där bollen, Frida.
Ja, nej, men verkligen så var det. 75 minuter så gör ju faktiskt Man City sin sämsta hemmamatch för säsongen. De såg nerviga ut, fick inte alls igång sitt spel. Det var som att de var tagna av stundens allvar. Och sen när Cash gör det där målet, hur många skämt såg ni förresten på Twitter så här om att Cash heter just Cash? Man försöka få in det.
Det var många.
Jag kan säga att jag också är skyldig i min kronika. jag körde, Aston Villa har inte samma typ av stjärnglans som Man City, men de har Cash, skrev jag. Så fick jag också in den sådär.
Ja, den låg ju öppen, det är ju helt, du måste ju ta den, liksom chansen. Så är det ju.
Ja, men precis. Det är bara en gång i livet, typ. Nej, men så får de ju den här liksom chocköppningen då, eller öppningen. Det hade ju hunnit gå 37 minuter när Villa får in sitt första mål där, men då känner man ju riktigt hur de kanske blir ännu mer nervösa efter det. Och Guardiola, han måste ju ha suttit och tänkt, okej, jag har tre byten, vad måste jag göra här? Ja, det första är ju att plocka bort Fernandinho, för att det fungerade ju inte alls med honom som mittback bredvid Laporte. Han såg ganska förvirrad ut. Så in med en ordentlig ytterback istället i Zinchenko och flytta in Stones, och så får man ordning på den biten i alla fall. Ja, med Mahrez och in med Raheem Sterling, som ändå har varit väldigt het de senaste veckorna. Och sen det som blev mest avgörande, som man kanske inte riktigt såg komma på förhand, var att han plockade av Bernardo Silva, som har varit en av de absolut bästa. I mitt tycke har han varit faktiskt säsongens spelare. Den argumentationen kan jag ta ett avsnitt längre fram. Men sätter då in Gündogan, som blir direkt avgörande här med sina två mål. Och Guardiola sa ju det i intervjun efter matchen, efter sina tårar, att det finns ingen spelare som är bättre än Gündogan på att komma perfekt i boxen. Inte en sekund för tidigt, inte en sekund för sent. Och det är ju precis det han gör här. Så att det blev ju avgörande på något sätt. Och sen att de lyckas hämta upp det här, det är ju helt sanslöst. Det är ju deras första vändning från underläge 0-2 sedan 2005 mot, jag tror de mötte Norwich då, och då hade man ju spelare som Joey Barton och Richard Dunn, så det var ju en helt annan tid. Så att en otrolig avslutning, men i slutändan också en välförtjänt ligatitel.
Ja, 92 poäng. Det räcker ju för det mesta till ligatiteln, så är det ju.
Det gör ju, så det mesta.
Det gör ju 91 poäng också. Det gjorde det inte den här gången för Liverpool, som gjorde det enda de kunde göra, vinna mot Wolves. Men även de åkte på en kalldusch. Och sen
92 poäng fick de.
Ja, 92 mot 93, så var det.
Ja, precis. Till och med jag tyckte så 91.
Jag sa,
allt över 90 brukar man kunna vinna Premier League-titlar på. Vi kan ha det som slutpunkt. Poängdiskussion.
Ja, nej, men alltså, jag tror att det som Liverpool kommer tvåa på med 92 poäng är liksom den sjätte eller sjunde högsta poäng som någon någonsin har fått i Premier League. Så det är ju helt galet. Det är ju bara Manchester City och Liverpool som har varit uppe på de här. Chelsea hade någon säsong när de slutade på 90 poäng, och Manchester United också tidigare. Nej, det var ju otroligt jämnt, såklart. Och Wolves stretade emot bra och ställde framförallt om väldigt bra. Och det märktes ju det här, att även om Matip och Konaté gjorde det bra i förra veckan mot Southampton, så är de inte lika synkade som när Van Dijk spelar där. Och Van Dijk borta, Fernandinho borta. Så det är klart att defensivt...
Fabinho borta.
Fabinho, ja.
Fernandinho var på plan dessvärre för sitt.
Ja, det var för att vi pratade.
Jag har bara Man City i huvudet. Men Van Dijk och Fabinho borta, det är klart det märktes lite i just de här omställningarna som Wolves skapade. Brukar inte vara riktigt så här lätt mot Liverpool, men de kom gång efter annan faktiskt. Och första målet efter bara 2,5 minuter eller något sånt där, det var en supermiss av Konaté. Faktiskt.
Ja, det var fint. Ja, men verkligen fin omställning. Men ja, de fick ju jobba för det också, får man säga, Liverpool där. Men
verkligen.
Det var väl skönt för Salah egentligen att han någonstans tvingades komma på, eftersom att han ville väl väldigt gärna ha den där skytteliga titeln som han nu får dela med Hogmin Son. Och den hade han ju inte fått om han inte hade fått komma in i det läget. Så att han är nog ganska tacksam över det.
Hur blir det i Premier League? Delar man, eller börjar man räkna på antalet mål i fritt spel?
Man delar. Ah. De hade till och med förberett, så att Son stod ju med en statuett i Norwich, och så stod Salah med en uppe i Liverpool. Så att bra förberedelsearbete från Premier League där, får man säga.
Ja. Till slut 3-1 till Liverpool, men det hjälpte ju inte. Det var ju faktiskt så att även om det var dramatiskt, så var Liverpool aldrig i ledning av tabellen, för att när Salah gör det där 2-1 målet så har Manchester City redan vänt 0-2 till 3-2 hemma mot Aston Villa.
Men vi måste ju prata om, alltså, såklart, alltså, det Villa gör fram tills de släpper in det första är ju heroiskt försvarsarbete. Ja. Jag tycker Robin Olsen faktiskt gör en väldigt bra match också fram till dess.
Det
första ingripandet där med fötterna var väl lite tveksamt, och
Rådström ska ju inte ha bollen vid fötterna. Nej,
det var ju lite oroväckande. Men i övrigt så sköter han sig bra. Han har ju ett försvar som jobbar otroligt bra framför honom. Och City, det är grusigt maskineri. Men när de får det där första målet och det bara lossnar och det rämnar fast de vill. Men passningen och aktionen från Kevin De Bruyne på 3-2-målet, alltså det håller från enormt hög nivå att hitta den passningen och slå den med den perfekta kraften genom hela det försvaret, hitta Gündogan där bakom 7-8 spelare som står i vägen för, det är så briljant att det är ju på något sätt, för mig blir det nästan säsongens ögonblick på att det blir så direkt avgörande också, och att det är han som bara kliver fram med den briljansen och slår den passningen, och att också såklart Gündogan, med tanke på transferrykterna som är runt honom om huruvida det blir en förlängning i City eller inte, eller om han faktiskt ska lämna nu till sommaren, att han går in och får sitt Aguero-ögonblick för City på något sätt. Det är väldigt häftigt, och det är sånt som, det är sånt som kommer stå kvar i historieböckerna om den här säsongen.
Och om man då jämför med den här comebacken mot Queen's Park Rangers när det var Aguero som blev avgörande, så är ju detta faktiskt egentligen mer imponerande. Alltså Queen's Park Rangers var en man mindre och ett sämre lag dessutom än vad Villa är. Mm. Så på så vis så blir den här bedriften ännu större, att de faktiskt lyckas vända mot Villa i slutändan. Mm.
Och Kevin De Bruyne gör Kevin De Bruyne saker. Det är ju så, han är ju säsongens spelare av en anledning.
Ja,
fast inte i Fridas bok, det ska vi ta upp. Det ska bli en intressant diskussion.
Jag kan absolut förstå varför man ger det till De Bruyne. Jag kan förstå varför Mohamed Salah också fick något pris. Det var väl journalisternas eget pris som han tilldelades. Men jag tycker att Bernardo Silva har varit, han kanske inte har fått så där jättemycket av rampljuset, men inte minst när De Bruyne var borta, som han ju faktiskt var en del under säsongen, så var det Bernardo Silva som tog ansvar, och han har spelat på en så otroligt, otroligt hög nivå. Nu blir han ju utbytt här och sen kommer Citys vändning. Men i övrigt så tycker jag att han har varit, alltså om vi nu ska snacka nyckelspelare i City, och det är ju ganska svårt eftersom att det finns så många som man kan peka ut, då tycker jag att Bernardo Silva har varit, alltså ja, en av de absolut främsta nycklarna. Så att på något sätt så, ja, jag kanske ändå hade gett det till Bernardo Silva, även om jag förstår varför De Bruyne får det, för att han har ju spelat på en så otroligt hög nivå, särskilt de senaste månaderna.
Det är roligt när du säger det, och Syk nämner De Bruyne här också, sitter man och funderar själv, ja, vem tycker man är säsongens spelare? Och det här är faktiskt inte av balansskäl, men jag hamnar på något sätt i att Rodri är en kandidat också. Och det är inte bara för liksom hur att vi ska ha en mittfältare var, utan det är för alltså sättet han har alltså bara stabiliserat och varit så otroligt självklar i den rollen. Jag vet inte om det här är en diskussion vi ska ta i det här avsnittet egentligen.
Jag tänkte nästa vecka så ska vi ta då våra PLP Awards som vi gör varje år. Då får vi också summera en Champions League-final som är kvar och spela ju.
Ja, Rodri har ju dessutom gjort ett par otroligt snygga mål, precis, den här säsongen. En sån grej som man kanske inte riktigt tänker på kring honom, eftersom att precis som du säger så är ju han en av få spelare som faktiskt kan hålla upp ett centralt mittfält helt själv. Han kunde inte det i början riktigt, men nu har han ju verkligen kommit in i det. Men vilket mål är det jag tänker på? Kan det vara målet mot Arsenal hemma?
Men han har ju dundrat in flera.
Som var en riktig rökare. Ja, han är duktig från distans.
Det är ju inget fel på målet han gör det mot Villa heller. Alltså alltså...
Nej, det blev väl en deflection, eller vad heter det?
Var det en deflection där på vängen kanske var?
En liten styrning,
ja,
tror jag.
Måste det vara så.
Men det känns som att det var ett medvetet skott mot den första stolpen där i alla fall.
Nej, men han har varit otroligt central. Och det har ju varit en av nycklarna för Manchester City att ersätta Fernandinho med en spelare som kanske, ja, dels är lika bra på att skydda den där ytan, men som också faktiskt kan fördela, kan sätta igång spelet, kan vara en proaktiv spelare, inte bara en destruktiv spelare. Fernandinho gjorde ju det, hans främsta bidrag till matchen igår var ju den där lilla dragningen utav Ollie Watkins när han hade tagit sig förbi. Det där är ju Fernandinho masterclass. Alltså att den där taktiska faularna som han liksom kommer undan med, och han har kommit undan med hela sin karriär. Små grejer som gör att han ändå lyckas stoppa omställningar, och det har han gjort under hela sin Manchester City-karriär med stor framgång.
Där ska vi faktiskt lyfta, tycker jag också. Vi brukar gnälla på Robin Olsens spel med fötterna, men hans långa liksom crossbollar där för att starta omställningar, de var inget fel på i den här matchen. Det var väl en sån som låg bakom.
Han behöver lite tid på sig bara med bollen. Men som sagt, Manchester City, ja, värdiga vinnare. Det är svårt att besegra sådana här lag som så gång efter annan bara maler ner sitt motstånd. Det är ju inte det är väldigt, väldigt stor skillnad mellan de här två lagen på det sättet att Liverpool är så otroligt mycket mer liksom, det är energi och det är känslor och det är Jürgen Klopp som pumpar igång läktare och spelare, medan Manchester City liksom metodiskt bara genom sin, ja, sitt sätt att vara på helt enkelt nöter ner motstånd efter motstånd efter motstånd efter motstånd.
Och så blev det ju inte riktigt här. Det var ju okaraktäristiskt på det sättet.
Det var ganska okaraktäristiskt faktiskt på just slutomgången här. Och då krävs det ju att man har en Kevin De Bruyne. Det krävs att man har en Ilkay Gundogan. Att man har de här matchavgörande spelarna dessutom. För att i många matcher så är det systemet som helt enkelt bryter ner motståndet. Men när systemet inte når hela vägen så har man ju dessutom då de här matchavgörande spelarna, och nästa säsong kommer man dessutom ha Haaland som om någonting är en matchavgörande spelare, så att det är en läskig framtid för oss andra.
Precis, och det blir ju ännu en spelare som är väldigt stor och reslig, för jag vet att jag har tjatat om detta mycket i podden, men City har ju faktiskt bara släppt in ett enda mål på en fast situation minus straffar då, och gjort 22 framåt. Det säger väldigt mycket om ett lag, att man kan ha de siffrorna. Och även om det är många som säger jo men de släpper ju inte till så många fasta situationer, eller de får inte så många fasta situationer emot sig eftersom de har bollen så mycket, så att man kan inte räkna på det sättet. Jo, men siffrorna visar att de är mycket mycket bättre nu jämfört med tidigare säsonger, så att där har ju Guardiola verkligen pinpointat någonting som möjligen har gjort att man plockar den här titeln. Så jag med Haaland där också, så blir de ju ännu farligare.
22-1 sa du. Ja. Det är helt sanslösa siffror.
Och det där minus också, det är exklusiv straffar.
Ja, och det där är ju också system, därför att fasta situationer är det man övar på. Alltså det är otroligt mycket drill helt enkelt. Alltså system, att alla ska veta vart de är. Informationen måste gå fram. Du måste ha spelare som vet precis vad de ska göra, vilka ytor som måste täckas upp, och du måste kanske anpassa det här inför varje match. Det är den här extrema detalj noggrannheten som Pep Guardiola har. Det är precis det man måste ha i just fasta situationer, att alla måste göra sitt jobb varenda gång, både offensivt och defensivt, för att man ska vara framgångsrik. Och det är det här som Pep är så otroligt skicklig på, att han kan få de här avancerade instruktionerna att gå fram hela vägen till spelarna, att få spelarna att förverkliga den visionen han har hela tiden, hur intrikat det än är, för det är intrikat. Han övertänker, han får ju ofta kritik för att han övertänker situationer, han övertänker matcher, att han vänsterbackar som ska in och spela centrala mittfältare, plötsligt så är de anfallare och så vidare. Men spelarna är ju med på det här. De fattar ju. Det går ju fram. Det hade ju varit helt hopplöst att vara Pep Guardiola med ett lag som inte hade fattat vad fan han pratade om. Där det här budskapet inte går fram. Då hade man ju stått och kliat sig i huvudet hela tiden. Både på hörner, på frisparkar, men också liksom i det öppna spelet. Det är det här som är så otroligt imponerande med Peps ledarskap.
Dock en av de bästa samtalen jag har haft den här säsongen var ju när jag frågade Kyle Walker om just det där med ja, men om han verkligen hör allting som Guardiola skriker, eller alltså, hur lätt det är att ta in det. Och Kyle Walker svarar att ja, jag föredrar att vara på andra sidan för att jag förstår oftast ingenting. Alltså, det är, han skriker så mycket. Jag tyckte att det var lite härligt bara att det kanske inte är alla som förstår riktigt allting han skriker, men givetvis så tar de in mycket. Jag menar, Kyle Walker tyckte det var jättetråkigt att han blev skadad, för att han har ju också haft en fantastiskt fin säsong. Mm.
Så är det. Men det är ju såklart jättemånga i Manchester City som har varit väldigt, väldigt bra den här säsongen. Joao Cancelo,
ja, helt otrolig. En grym säsong. I fel position har han varit otrolig. Det är det som...
Ruben Dias varit otroligt nyttig under hela den här säsongen. En av ligans bästa mittbackar.
Laportes revansch. Han har tagit den här startplatsen också och petat Stones där. Det finns ju, och sen liksom såklart hur vissa offensiva spelare kliver fram när det behövs. Det kan spela som Gabriel Jesus som kliver fram, som man kanske inte vem som skulle göra det i vissa matcher. I vissa matcher är det Sterling, i andra är det Foden, i andra är det... Ja,
ja, men precis, de är riktiga periodare. Det går några veckor och så är det någon som kliver fram, precis som du säger, och sen så är det någon annan. Så att, ja, det är mycket att ta.
Ja, hur blir det med Liverpools mittfält i Champions League-finalen, tänkte jag, med Thiagos?
Ja. Ingen Thiago, va? Det stod att det var lite osäkert med honom.
Ja, det är väldigt osäkert med Thiago inför just Champions League-finalen, och Fabinho är ju också osäker, så att det ser inte alls speciellt bra ut till Real Madrids stora glädje. Så kommer det eventuellt bli Milner, Henderson och Keita på mittfältet. Och det är ju det är ganska stort dropp i kvalitet.
Milner mot Casemiro part 2. Det ser man ändå fram emot.
Ja, det kommer smälla.
Det kommer jag att säga. Det kommer smälla.
Ja, nej, det är såklart riktigt tungt. Med tanke på då att, alltså, som Liverpool har haft otrolig tur med skador under hela den här våren, verkligen. Man har fått vara skadefria i stort sett. Det som egentligen har varit är väl att Mohamed Salah har varit sliten, men han har inte varit skadad. Det är mer en formdipp sådär som har påverkat, inte resultatmässigt kanske, men laget i stort sett har alla fått vara skadefria. Och sen nu liksom bara senaste veckan, vi har känning på Van Dijk, han sitter på bänken hela den här matchen. Mohamed Salah har varit skadad, Fabinho fått kliva av, han är osäker inför Champions League-finalen. Och så nu då Thiago. Det går att argumentera för att det är Liverpools fyra viktigaste spelare som haft skadekänningar de senaste två veckorna.
Thiago är väl den absolut sista spelaren man ville ha skadad inför den här.
Alltså, tillsammans med Trent så är ju den svåraste att ersätta.
Mm.
Så är det. Det finns ju ingen annan spelare i laget. Det finns inte så många andra spelare i Europa som Thiago Alcantara i sättet han spelar på, och det han tar med sig till det här mittfältet. Så att det är ett enormt avbräck.
Man får väl ändå säga att den här säsongen så har ju han verkligen klivit fram på det sättet som vi hade förväntat oss att han skulle göra när han kom. Och just det här att han har ju förändrat Liverpools spel egentligen i grunden på ett väldigt effektivt sätt. Alltså sättet han liksom slår sina genomskärare på och kan vända bort tre spelare i en handvändning. Det är ju, ja, det ger ju verkligen Liverpool en helt annan dimension jämfört med tidigare.
Ja, nu ser man ju liksom vad tanken var med den värvningen. Det som under hans första säsong då med alla skadorna, så var det liksom aldrig någon rytm. Man fick aldrig riktigt prova den tanken man hade med Thiago. Först var han skadad och sen var alla mittbackar skadade. Det är klart att du kan inte riktigt spela det här spelet med Bruce Williams och...
Fabinho i mittförsvaret istället för på mittfältet.
Nej, precis. Det gick liksom inte. Men den här säsongen när alla fått vara skadefria, då har vi också sett hur otroligt nyttiga han har varit och gett Liverpool en helt annan dimension i spelet. Framförallt då mot de här lägre stående lagen där man måste spela på ett annat sätt. Så har det varit otroligt nytt. Och hans framspelning till Mané för 1-1-målet, det är ju Thiago som gör Thiago-saker. Otroliga fötter.
Var det Manés sista match på Anfield?
Det är någons sista match.
Någons sista match på Anfield
var det ju garanterat.
Ja,
eller garanterat är det ju inte, men känslan.
Jag är ju lite rädd att Real Madrid nu ska springa in och plocka Salah från Premier League.
Den funderingen har jag också haft, att det borde vara aktuellt. Nu var det en massa andra namn som dök upp som var aktuella, ja, som Harry Kane och allt möjligt. Jag tycker väl personligen att Salah är det absolut rimligaste alternativet att gå för. Sen i Liverpools fall, så där man kanske ska oroa sig mest för, är att Real Madrid nu verkar ha Tchouameni som prioritet. Och som de kanske hade släppt till Liverpool om Kylian Mbappé hade kommit. Nu kommer man snarare bara gå för allt. Men PSG vill också ha Tchouameni, för Kylian Mbappé vill ha in honom i PSG. Så att där är vi igång. Så det kommer hända saker i sommar.
Ja, det kommer hända mycket.
Och de har i alla fall säkrat Carvalho redan. Det är ju en jättevärvning det också, får man ju säga.
Från Fulham. Ja, så är det. Nej, men jag tror också att det finns en stor risk att det kommer ett Mohamed Salah-bud från Real Madrid. Men jag tror att man kommer betala otroligt mycket pengar för en 30-åring med ett år kvar på kontraktet. Jag tror inte att det blir billigt. Då hade man ju ganska mycket pengar undanstoppade för Mbappé.
Det är skillnad att köpa en 30-åring för en miljard och en 23-åring för en miljard.
Så är det. Så är det.
Oj, obehagligt nu att jag fick en notis på min mobil över att Liverpool faktiskt bekräftar värvningen av Fabio Carvalho nu. Vad märkligt. Ja, då stämmer det.
Det stämde. Det har vi ju för sig haft på känn.
Den har varit ganska bekräftad länge.
Men man vet aldrig, Timo Werner var också på väg till Liverpool ett tag. Så är det. Bins. Ja.
Dodged that bullet.
Tasket.
Vi tar oss vidare. Vi tar oss ner hela vägen till botten, därför att det var också superdramatiskt om vem som skulle rädda kontraktet mellan Leeds och Burnley. Och det blev dramatiskt hela vägen in på stopptid. Herregud, alltså så mycket drama igår. Du var inne på det, Makoto, innan inspelningen här, att vi skulle göra som Serie A, att dela upp de här matcherna istället och inte spela allting samtidigt. Att lite grann blir det ju så att vi har en bottenstrid som var en av de mest dramatiska vi har sett på jättelänge, som hamnar lite i skymundan över den titelstriden, såklart. Men herregud, vad mycket ångest det var i Leeds och Burnley under söndagen.
Det var... Jag satt ju på The Emirates och följde allt det här, och det var ju nästan skönt att Arsenal drog iväg ganska snabbt där och vann ju till slut med 5-1, för att det betydde ju att man kunde följa livescore främst då under matchens gång. Bara det var ju ett heltidsarbete, höll man på att säga. Men ja, det blev lite grann som man kanske hade på kännen då, att Leeds på något märkligt vis lyckas klara sig kvar medan Burnley då får lämna. Och det hjälper ju inte. Ja, men när man gör en sån hand som Collins gör där till, ja, men som leder fram då till att Callum Wilson får straff, eller Newcastle får straff och Callum Wilson drar in en till 1-0. Alltså man får inte göra den typen av misstag. Samtidigt som då i Leeds match, att Rafinha, som väl har varit lite sådär upp och ner nu, han är ju deras bästa spelare, men har väl kanske presterat lite ojämnt. Där var ju han briljant mot Brentford och såg verkligen till att kliva fram när Leeds behövde det som mest. Så att ja, det är väl lite grann signifikativt för Burnleys hela säsong egentligen, att de inte riktigt har haft marginalerna på sin sida på ett sätt som man har haft andra säsonger. Och man kan prata mycket om det där med att ja, men Conné, när han missade öppet mål mot Norwich, det är ju faktiskt den förlusten som ledde till att Sean Dyche fick gå. Ja, men där finns det ögonblicket när Weghorst, Tyrone Minks gör ju en jätteblock på hans skott där i mötet mot Aston Villa. Så att det är såna här små grejer där man tänker att ja, men tänk om, det kunde ha varit annorlunda för Burnley, för så pass dåliga har ju faktiskt både de och Leeds och egentligen Everton också har varit. Men ja, det blir Burnley som får tacka för sig, och jag är inte säker på att de lyckas studsa tillbaka till Premier League. De har ju sina finansiella problem, så att vi får se vad som händer för dem i framtiden.
Ja, man är faktiskt förvånad att Leeds klarar det här. Alltså, men det är ju det är som du säger, Frida, det är många lag som på något sätt förtjänar att åka ur sätt i säsongerna de gör. Att man har en spelare som Rafinha som kan göra det lilla extra gör ju kanske på något sätt en skillnad ändå, i att Burnley har inte riktigt den fixstjärnan som kan kliva fram på det sättet. Absolut, Wout Weghorst kan göra mål, Dwight McNeil är en väldigt duktig fotbollsspelare, men de har inte riktigt den, alltså stjärnedgen. Rafinha sköt ju upp sitt pris med 250 miljoner bara på att sätta den där straffen själv dock. Vet inte hur mycket han funderar på det med tanke på hur intresserad han verkar vara att flytta till typ Barcelona eller München istället. Men måste ju nämna från Leeds match också Sergi Canios inhopp. Att han först kvitterar och sen drar två gula kort på 2 minuter och blir utvisad.
Och tar av sig tröjan också när han
ja, kvitterar. Ja, men det är det första gula där. Och sen 2 minuter senare, pang, andra.
Ja, men precis. Alltså, det känns som en så onödig grej. Alltså, han tar ju bara av sig den och kastar upp tröjan i luften. Man bara, okej, okay, du hade inte ens ett budskap under.
Brentford, du har inte ens något att spela för. Då håvar du tröjan när du skickar ur Leeds. Försöker skicka ur Leeds till Premier League.
inte det smartaste man har sett. Men Leeds tackade och tog emot. Sen var det väl en liten styrning även på Harrisons. Eller liten, var ju ganska stor styrning på Harrisons skott också. Så att, återigen, det där med marginaler på sin sida. Det är tråkigt, men fotboll är ju väldigt mycket så också. Att, ja, det kan vara små grejer eller små detaljer som skiljer lag åt.
Det är också intressant här med att alltså Callum Wilson avgör, det känns ju som att man har en enormt sparkapital där om han får frisk över en hel säsong och leda det här Newcastle. Det ska bli spännande att se vad de kan hitta på med lite nyförvärv och sånt till nästa säsong också, med tanke på att deras vår är ju faktiskt makalöst bra.
Wilson var ju en av de bästa i hela ligan när han var hel, så att där sitter man absolut på ett väldigt stort sparkapital.
Ja, alltså här är ju när han gick till Newcastle, det var ju Arsenal som var närmast man trodde skulle värva. Det kändes som en toppenvärvning utav Arsenal där och då när de skulle in Callum Wilson. Så att hans högsta nivå är på riktigt, riktigt hög nivå, det vet vi ju. Dessutom så har ju Newcastles vinterfönster varit förträffligt.
Alltså,
många som har lyckats med sina vintervärvningar faktiskt i ligan.
Förvånansvärt bra ratio på
Eriksen i Brentford, Luis Diaz i Liverpool, Kulusevski och Betancourt i Spurs och sen Newcastles vintervärvningar. Det har varit ett otroligt lyckat vinterfönster med facit.
Ja, det är Chris Wood då, som kanske inte var någon höjdare. Men nu klarar de sig ändå, så att han bidrog väl på sitt vis. Wout Weghorst vart väl inte den höjdare vi kanske förväntade som skulle bli i Burnley. Så det var de resliga target sen som inte riktigt funkade kanske då.
Ja, men det de gjorde också Newcastle och med den värmningen var ju faktiskt att försvaga Burnley. Nu vet man inte
det
stort.
Ja, det är i och för sig sant.
Nu har ju de gått så bra ändå, men det hade ju potentiellt kunnat göra viss skillnad. Så att, ja.
Det är väl Everton kanske som inte...
Och det var inte fönstret, var väl ingen höjdare kanske.
Riktigt lyckligt.
Ja, men jag tyckte ändå att Mykolenko, han spottade ändå upp sig där mot slutet. Och gjorde något fint mål och sådär.
Men det är ju en downgrade från Lucas Digne oavsett, är väl
det är det ju.
Känslan. Och,
ja, Dele Alli har ju inte...
Han fick ju ändå starta nu, bara en sån sak.
Ja, han hade ju givetvis ett vad säger man, ett bråk med Granit Xhaka. Det kändes ganska givet att de två skulle puckla på varandra lite. Men ja.
Jag kommer dock aldrig bli klok på varför Everton värvar Anwar El Ghazi, men det är en helt annan sak. Det var
vet de ju inte själva.
Nej, det var något av de mest oklara som har skett i ett vinterfönster.
Ja. Otroligt hög lön också på honom, vilket gör det ännu mer oförklarligt.
Otroligt orimligt. Ja. Ja,
och detsamma egentligen med alltså, Van de Beek, som i för sig kommer in här ju mot Arsenal och gör ju mål precis innan halvtid. Ja, men det har ju inte fallit så väl ut heller. Så att det är ju mycket där för Frank Lampard att ta tag i, men han var ju, det var faktiskt ganska noterbart att han var så fruktansvärt glad alltså redan inför avspark. Han gick runt, joggade ju runt framför borta sektionen och lyste som en sol och verkade liksom så otroligt lättad jämfört med den här gravallvarliga personen man har sett framför tv-kamerorna de senaste veckorna. Det kändes som att den där sensationella comebacken på Goodison Park, den hade verkligen gjort att han liksom redan hade gått på semester, liksom ju hela laget uppenbarligen också hade gjort det, och med resultatet 1-5.
Ja, vi tackar Burnley då för den här gången helt enkelt. Jag är rätt säker på att Burnley kommer, ja, beroende på, de har ju ekonomiskt ganska tufft med tanke på hur övertagandet utav den klubben gick till och skuldsättningen som gjordes. Skulder är ju inte ett problem så länge det finns intäkter, men i Championship så finns inte samma intäkter som i Premier League, inte ens i närheten, så att man behöver nog studsa tillbaks.
Det finns ju
rätt omgående om den här kalkylen ska gå ihop för Burnley.
Det finns ju Sunderland-vibbar på dem, det gör det ju, att det kan rasa.
Det kan rasa.
Jag tycker mer liksom att Alan Pace, att han verkar ha trott att det är nästan som att han aldrig hade besökt Burnley innan han gav sig in i den affären. Ja, men lite det här med den amerikanska drömmen om att nu ska Burnley bli någonting som de inte är. Alltså lite den känslan har jag haft ända från början. Vilket får mig också att tro att som sagt att det kommer bli tufft för dem att kunna ta sig tillbaka. Och vi får väl se vad som händer med truppen också. Ja, och vilken tränare som ska in. Det pratades om Kompany, att han potentiellt skulle ta över klubben om de hade stannat kvar i Premier League. Nu vet jag inte hur det blir med det. Kanske det blir så att Jackson bara får fortsätta. Det är många, många frågetecken. Så att, ja, med tanke på vilken konkurrens vi har sett också i Championship, särskilt den här säsongen, så jag är inte säker på att de kommer lyckas ta sig tillbaka omgående.
Finns det inte jättemycket i truppen du kan också generera intäkt på, om vi tänker så? Alltså Tarkovsky kan du få en slant för.
Nick Pope kan du definitivt få en slant för.
Alltså jag tror ju dessutom att det finns klausuler i alla de här. Men tänk om Conné och Weghorst, jag tror inte att de spelar Championship.
Nej, och sen jag vet, McNeil borde väl också flytta på sig, tycker han är för bra på att spela.
Och Nick Pope var alldeles för nöjd. Alltså när jag pratade med honom efter förluster på Tottenham, alltså det var ju nästan som att han hade inte gett upp kanske, men jag tror att han är ganska säker på att han inte kommer att spela i Championship. Sen vart han ska hamna, det vet jag inte riktigt. Men ja, det är nu rätt många som planerar att lämna i alla fall.
Nu har vi ju i och för sig ett utgående kontrakt på Tarkovsky också, insåg jag. Så att det är ju en intäkt som försvinner. Nick Pope, alltså Newcastle.
Ja, de behöver ju verkligen.
Tänker jag bara spontant.
Ja, det är inte alls så sannolikt. Jag menar,
Leicester verkar vara ute efter att ersätta Schmeichel med någon också, så att det är väl inte heller ett otänkbart val.
På sikt kommer de behöva det. Är han 35-36 nu, Kasper Schmeichel?
Nu verkar det ju som att det är liksom seriöst, alltså att Leicester vill göra så.
Det är ju Robert Sanchez som du pratat om bland annat där. Men alltså, Nick Pope
är
inte en klubb.
Men problemet med Sanchez är ju att han kommer vara alldeles för dyr. Då är det ju faktiskt perfekt att bara plocka Pope. Han kommer ju vara billigare oavsett.
Jag tycker att han är nästan en bättre målvakt också. Så att det...
Ja, han är en jättefin målvakt.
Det beror på vad man vill ha, va? Alltså, ja, Sanchez är ju fantastisk med fötterna. Alltså, han är ju mer lite Ederson-typen på det sättet. Ju. Att det är hans styrkor. Sen har han gjort några riktigt bra matcher här, ska sägas. Och sen till veckorna med några sensationella räddningar. Så att han kan det också. Men jag förstår ändå vad du menar. Att han kanske har... Han är lite mer misstagsbenägen än vad Pope är. Pope känns lite mer stabil.
191 centimeter, så att fullt godkänd längd också på honom. Jag tycker också att en sån spelare som Dwight McNeil är
precis.
Han är ju den som ofta skapar saker. Men han är teknisk, han är snabb, han har, tycker jag, bra blick. Så tittar man på statsen så har han 0 mål och 1 assist på den här säsongen. Jag tror att han är en spelare som lyckas med mycket saker på planen, men har förtvivlat, eller det är inte en åsikt, det är ju fakta att han har förtvivlat svårt att hamna i poängprotokollet.
Det här var ju säsongen på att han skulle ta nästa steg, är ju känslan också, så att det har han ju bevisligen inte gjort, och nu ska man inte slänga ansvar.
Sen kanske han behöver spela i en annan typ av fotboll. Jag menar, det här är inte en typisk Burnley-spelare på det sättet. Nej. Det här är ju en snabb dribbler som gillar att slå sin gubbe och transportera boll, så att kanske en annan miljö. Jag tror att det finns klubbar som skulle kunna vara beredda att gambla på Dwight McNeil.
Ja, men precis, jag hade hellre velat se honom i ett 4-3-3 eller någonting sånt. Då kanske möjligtvis hans kvalitet hade kommit till större användning, men precis som du säger, en ny miljö tror jag kommer göra honom gott. Och då kan han förhoppningsvis ta de där sista stegen. Han är ju trots att bara, vad är han, 22 år gammal?
Han är 22 år gammal,
det är en väldigt ung spelare.
Ja. Och som sagt, orden i Burnley har inte alltid varit ta bollen och slå din gubbe. ta bollen och skicka iväg den.
Snarare. Ja, riskminimering.
Ja, precis.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Nej, vi får se vad som händer med Burnley, Watford och Norwich har vi redan tackat av, och Leeds får en ny chans. Men det måste ju hända grejer där alltså. Leeds har ju inte känts den här säsongen som att de har haft trupp för Premier League.
Det behövs lite mer, tycker jag, liksom så här Moder Teresa inställning i Leeds i allmänhet.
Vi vill inte ha mer sånt. Nu måste ju liksom, nu måste ju Jesse Marsh, nu måste han ju lugna ner sig lite grann och ja, bli lite mer engelsk i sin kommunikation, känner jag också spontant.
Hur länge har du bott borta i England nu, Frida?
Ja, för länge kanske, jag vet inte.
Han var väldigt stolt i alla fall, Jesse Marsh. Han var glad efter matchen där. När de
han verkar vara en jäkligt trevlig kille, ja, får man ju konstatera. Men sen får vi ju se vad som händer med dem också, precis som vi var inne på där med Rafinha. Nu firade ju han. Alltså man har knappt sett en spelare fira så mycket. Han klättrade ju upp på läktaren och sen så kramade han om två män först, och så stod en tjej vid sidan av som han också kastade sig armarna på. Så hörde man nog kommentatorn sa någonting i stil med att jag hoppas att det där är hans fru liksom, eller flickvän, annars är han i trubbel, alltså någonting i den stilen. Så han var verkligen, det märktes att han alltså rent emotionellt var väldigt, väldigt glad över att Leeds hade hållit sig kvar. Så det var ju fint att se ändå, trots alla flyttrykten.
Han kanske inte fattade själv att han sköt upp priset med 250 miljoner på sig själv och gjorde en flytt betydligt mycket svårare i och med att han säkrar kontraktet.
Jag tror nog inte också man känner lite, han känner väl själv också att det har gått väldigt mycket upp och ner den här säsongen, och just att få avsluta på det här sättet, att han är bäst på planen, det måste ändå vara en viss lättnad i det, om detta nu är hans sista match för Leeds.
Nej, men onekligen så. Men Leeds behöver ju värva rätt mycket. Så är det ju nu stor risk att de, trots att de räddar kontraktet, kommer tappa till exempel en Calvin Phillips. Blir oerhört svårt för dem att ersätta. Jag är bekymrad för Leeds inför nästa säsong, så kan jag säga redan nu. Jag ser inte heller att det kommer skyfflas in de pengarna som krävs för att bygga upp det här till en truppnivå som krävs för att hänga kvar i Premier League. För det har de inte haft den här säsongen. De har ju räddats av att det finns andra lag som också är och nu vinner de liksom i sista sekunderna här. Man tar sina 38 poäng, vilket verkligen är på gränsen för vad som brukar krävas för att hålla sig kvar. Burnley stannar på 35. Det åker man generellt sett ut på. Jag menar, här är ju Norwich på 22 och Watford på 23. De är inte ens i närheten av att rädda det här kontraktet.
Men de lär ju studsa tillbaka direkt på oss två ändå.
Ja, åtminstone Watford studsar ju tillbaka direkt, och vi får väl se hur många det blir i den klubben. Ja,
nu måste väl Sarr få lämna, eller? Eller ska han få göra en tillvända?
Ja, det
är det som är grejen. Jag tror ju egentligen mer på Norwich, eftersom att ja, men de har ändå Dean Smith, håller honom högt som tränare, och har, ja visst, de gick lite snett förra sommaren och liksom alla deras lån och värvningar följer inte väl ut alls, men de har ändå någonstans en förnuftig verksamhet och ett förnuftigt sätt att rekrytera på, så jag tror inte det är omöjligt att vi får se dem i Premier League snart igen, kontra då Watford som på något sätt måste ju hitta en ny identitet nu, bestämma sig för vad vi vill ha för typ av tränare. Vill vi fortsätta med det här liksom kortsiktiga att sparka dem efter 2 månader, då ska vi försöka liksom hitta någon som vi verkligen satsar på just nu. Nu är det väl nu blir det ju Forest Green Rovers gamla tränare, väl, det är väl helt
Rob
klart.
Edwards är officiellt.
Han är officiell, och där vet man ju inte riktigt, jag vet inte jättemycket om honom, trots att Forest Green är väl egentligen mitt tredje lag, kanske, eller någonting sånt. Har ju ändå varit där och besökt klubben, och det är ju de har ju också en oerhört sund verksamhet, så att om man tänker sig att på sättet han har fått jobba i Forest Green, om Watford ska försöka göra någonting liknande, då känns det ju väldigt positivt. Ja, men som sagt, det är fortfarande osäkert.
Det är ett väldigt icke-watfordskt val. Alltså heter det?
Ja, ja, ja. Absolut. Men de vill ju,
han är inte spanjor.
De vill ju det.
Ja, men precis. Och det talar väl för att det kan, men det kan ju också bli total pannkaka av det. Det är där man får se lite vad det kommer leda till. Men det känns ju som att det är i alla fall ett långsiktigt val. Det är ju inget kortsiktigt på något sätt.
Det som skiljer Watford lite grann också, att de kan ju faktiskt montera ihop en trupp utifrån ett önskemål med tanke på de relationer som man har genom Pozzo-ägarna, att de har ju sitt lilla universum som de befinner sig i och har spelare på lån kors och tvärs över hela Europa, och Watford kan trumma ihop en trupp.
Ja, de får urholka Granada nu som åkte ur La Liga igår.
Till exempel. Och där kanske man kan handplocka en spelare, eller man hittar en roll i Granada som kan gå in och göra ett jobb i Championship. Det har varit en tung säsongsavslutning för Pozzo-familjen, får man säga.
Ja, fast 4-0 för Udinese ändå. Det var kanske det viktigaste.
Det är deras viktigaste klubb. Det är väl den som ligger närmast hjärtat.
På tal om det här med dramatik och att dela upp, man hade inte suttit och kollat på Salernitanas och Cagliaris matcher simultant om de hade spelat samtidigt som Milan och Inter. Det talar för att dela upp en slutomgång. Salernitana, som alltså säkrar kontraktet trots att de torskar med 4-0 mot ett semestrande Udinese, är fullkomligt bedrövliga, men Cagliari lyckas inte göra mål på Venezia på annan ort. Och då blir det stort jubel ändå trots 0-4 torsk hemma.
Precis. Ja, men det är det som jag tror, alltså det är därför Watford alltid kommer studsa tillbaks. Den Premier League-pengen är otroligt viktig för Pozzo. Vilket gör att man ser till att man har ett lag som är så pass bra i Championship för att kliva upp igen. Och några större ambitioner har man väl inte med Watford än att de ska på något sätt guppa runt i Premier League och dra in lite tv-pengar. Det är väl känslan man har. Vi tackar väl Roy Hodgson då äntligen för en lång och trogen tjänst också. Det måste ha varit hans sista
äntligen? Ja, vilken såg ni?
Äntligen.
Jag säger inte att det är helt klart. Han skulle kunna mycket väl dyka upp någon minstanare igen.
Han är 3000 år gammal. Han måste väl fan lägga.
Men den mannen älskar bevisligen fotboll.
Jo,
så att jag ser det inte som omöjligt att han dyker upp någon annanstans.
Min relation är inte odelat positiv till Roy Hodgson. Så är det. Även om han verkar vara en väldigt fin person som jag önskar gott i livet, så tror jag att hans tränargärning faktiskt får vara över nu. Vi hade drama även runt den där fjärde platsen. Eller drama blev det ju inte i slutändan. Nej, Tottenham och Arsenal gjorde ju processen kort med sina respektive motstånd. Även om Everton stretade emot lite grann. Det blev en reducering innan Arsenal drog iväg då. Och Tottenham fullständigt pulveriserade Norwich borta 5-0. Kulusevski, dubbel målskytt bland annat.
Jag antar att ni såg hans miss också då när han snubblar och Donna Norwich. Ja, det var ju lite det där. Alltså, han ser ju ut att bli ganska arg på sig själv. Med tanke på att han några minuter senare bara dunkar in bollen från ett betydligt svårare läge. Men just den där, liksom, när han snubblar till där precis innan, det såg lite komiskt ut. Men han fick ju väldigt, väldigt fina betyg av alla tabloider och... han var ju i stort sett bäst på plan enligt många, så att det är ju ett väldigt, väldigt fint sätt för honom att avsluta den här säsongen på. Han har ju, precis som vi var inne på tidigare, har ju varit ett otroligt, otroligt bra januariförvärv.
Ja, verkligen. Men gjort ett enormt avtryck på ligan redan. Kulusevski kommer vara en av Tottenhams supporternas favoritspelare efter den här våren och inför nästa säsong. Hur blir det nu med kontraktet? Köps han loss? Är det klart?
Ja, det verkar ju så. Det är väldigt positiva tongångar, i alla fall från Tottenham, och Conte har ju också hintat lite om det på sina presskonferenser, att Kulusevski är Tottenham-spelare och så ska det få bli. Och Kulusevski har också pratat väldigt mycket om att han är Tottenham-spelare, och att han har väl inte sagt rakt ut att hans framtid är här, men har ju, man rent, alltså man har ju det har varit underförstått att han kommer att bli kvar. Och det har ju Tottenham rätt i med tanke på den fronttrion har sett ut ihop. Nu fick ju också Hongmin Son lite av ja, men rampljuset där i och med att han säkrar skytteliga segern då delad med Salah. De har ju allesammans haft en väldigt fin säsong får man säga, men jag tror ju Tottenham är väldigt lyckliga över att Kane blev kvar i slutändan, eller att man stod på sig rättare sagt och behöll honom.
Ja, får vi se om han blir kvar efter den här sommaren då. Han har ju förlängt sitt kontrakt, men
Champions League hjälper nog.
Det hjälper nog Tottenham väldigt mycket i transfermarknaden också tror jag som
hjälper att behålla Conte också. Jag tror han hade lämnat annars. Nu känns det ändå som att han blir kvar.
Ja, alltså PSG-spåret är ju helt bränt nu i och med att PSG har plockat in Luis Campos som ny sportchef här, och det verkar vara andra namn de är ute efter där. Och då vet jag inte riktigt vart Conte skulle flytta annars. Jag tror att han blir kvar i Spurs nu också. Som med Kulusevski kommer köpas loss. Bentancourt kommer köpas loss. Det är ju två värvningar som gjordes i fullkomlig panik från Paratici i vintras, men som uppenbarligen har varit otroligt lyckade båda två. Så det är bara att lyfta på hatten för Paraticis känsla för gamla Juve-profiler. Vi får se då.
Ärligt talat, så man såg inte det här komma ändå. Man såg inte det komma att de skulle hålla den här höga nivån i Premier League.
Jag minns hur vi pratade om det i vintras, att ja, men här kommer Kulusevski in, han kan säkert göra ett jobb som wingback. Det var ju så vi pratade om det. Nu har han varit en
har han ju gjort ibland ju.
Ja, det har han dessutom faktiskt gjort, men han har gjort mer än ett jobb. Han har ju varit direkt avgörande. 8 assist och 5 mål på 18 matcher. Alltså 5 plus 8 på 18 matcher, det är inte bara bra, det är sensationellt.
Ja, det är ofantligt bra. Och sättet han har bara liksom limmat ihop med Son och Kane och varit så självklar när rollen bredvid dem. Man fattar att det skulle kunna gå bra för honom i Tottenham, men absolut inte att det skulle bli en sån här succé. Nej. Och sen också Bentancourt som ska lyftas tycker jag också. Sättet han har kommit in och stabiliserat mittfältet där bredvid Højbjerg. Det ser lovande ut, där de behöver är en riktigt bra mittback till, men de verkar väl vara intresserade av princip alla tre som är i det där interförsvaret, så att...
Och lite kreativitet kanske möjligtvis också då på centralt mittfält, någon som ja, men lite mer så här tvåvägsspelare kanske inte.
Christian Eriksen.
Nej, men alltså, han
ska vara kvar i Brentford.
Jag vill också ha kvar med Brentford, men det är många som vill ha tillbaka honom i Spursleden.
Han känns inte riktigt ideal heller med tanke på hans förflutna med Conte och svårt Conte hade att få in honom i Inter. Jag ser inte riktigt att han skulle kunna... jag tror inte riktigt att det är den spelaren Conte är ute efter i alla fall. Och nu får man väl lyssna på Conte också, eftersom att han har ju trots allt gjort ett fantastiskt arbete får man ju säga sedan han klev in här, särskilt under våren när han hade tappat all hopp om dem efter förlusten mot Burnley också, så lyckades han ändå på något sätt nå fram till dem och har ju satt principer som Tottenham-spelarna verkligen har tagit till sig, så att det arbetet får man verkligen applådera.
Och de hjälps ju lite här av att Arsenal i den här avslutningen på säsongen snubblar på sig själva, får man säga. För de hade allt i egna händer att lösa den här fjärde platsen. Men det räcker inte till, och man skjuter sig själva i foten gång efter annan under upptakten eller avslutningen på den här säsongen och slutar till slut på den här femte platsen precis bakom Tottenham och får spela Europa League nästa säsong.
Men, alltså såklart sett till hur säsongen slutar, det är ju besvikelse för Arsenal, men sammantaget, jag minns när man tippade dem som femma inför säsongen och folk skrattade, hur ska Arsenal komma så högt i tabellen? De har gjort en jättefin säsong, alltså totalt sett, och det finns otroligt mycket positivt att ta med sig inför fortsättningen. Såklart att det blir Europa League istället för Champions League påverkar kanske transferplanerna. Jag hade ju sett en spelare som heter Juri Thielemann som mer eller mindre klappad och klar om de har haft en CL-plats och erbjuda också, nu kanske det blir lite svårare. Men det finns väldigt mycket positivt att ta med sig från den här säsongen för Arsenal. Det var väldigt länge sedan vi har suttit efter en säsong och sagt det.
Jo, det finns mycket positivt att ta med sig, absolut. Och de har ju någonstans också överpresterat, precis som du är inne på. Men å andra sidan hade vi kanske trott att topp 4 ändå skulle bli lite hårdare också än vad det faktiskt har blivit. Nu är det ju, nu landar man ju ändå i det här att de tar inte chansen, eller det är som att de orkar inte riktigt ta chansen när de väl får den. Alltså just de tre förlusterna inledningsvis på säsongen, där är det bara starkt att ta sig tillbaka och klättra uppåt i tabellen efter det. Det visar ju på att man är mentalt stark. Men just de här tre förlusterna som kommer mot Crystal Palace, Brighton och Southampton var det väl. Särskilt emot Southampton, för att där är de ändå med i matchen väldigt länge och förlorar ändå den. De tre förlusterna känns inte riktigt bra. Alltså Newcastle, samma sak där. Att man Newcastle. Åker till Newcastle och ser så där. Alltså, det är ingenting att sätta emot Newcastle. Nej, Newcastle har ju varit ett bra lag, absolut. Man hade ändå väntat sig att man liksom skulle få se lite mer. Men det är klart skadorna där, Thomas Partey. Det var ju tungt avbräck för dem, så att det får man väl också ta in i beräkningarna, och att de inte riktigt har haft en ordentlig målskytt. Nu har ju Eddie Nketiah kommit igång här mot slutet, men man kan väl inte säga att de har sprutat in mål, Arsenal. De har ingen Harry Kane, de har ingen Hongmin Son, och det hade man ju verkligen behövt. Så att det är väl i så fall det man måste kika på nu under sommaren, och verkligen försöka hitta den där målskytten, och möjligtvis då en defensiv mittfältare som man liksom kan ta nästa steg. För som sagt, nu har de kommit liksom en bit på vägen. De har ett väldigt, väldigt ungt lag, mönstrar den yngsta startelvan den här säsongen av alla lag. Men ja, nu gäller det bara att man fortsätter liksom på det spåret. Så det är ju det man vill, det är ju det man vill se.
Ja, nej, jag tänker faktiskt framförallt på dels då derbyt mot Spurs, där man kommer med en ganska fin form efter de här segrarna mot Chelsea och Manchester United, och ser så bleka ut och blir så dels så åker man ju på ett rött kort då, som också har varit ett stort problem. Det går inte att säga någonting annat än att de här utvisningarna fortsätter ju att vara ett stort problem för Arsenal. Och man kan konspirera hur mycket som helst och säga att det är liksom domarna emot Arsenal, men det där är ju bara, det är ju bara trams. Någonstans så är det så att Arsenal drar på sig fler röda kort än andra lag. Det går inte att säga någonting annat, det kostar dem. Och sen den här matchen mot Newcastle, där man bara fullständigt viker ner sig, skapar ingenting i stort sett, och förlorar fullt rättvist med 2-0 när man har allt att spela för, och Newcastle har egentligen inget att spela för. Det räcker inte till, och där måste Arsenal fortsätta bygga på den här ryggraden som man har börjat hitta. Men det måste till fler matchvinnare i det laget, så är det bara.
Och vi vill ju inte heller att det ska bli så här nu att, alltså, Man City och Liverpool, nu har ju de varit överlägsna i år igen. De får ju inte sticka iväg för mycket nu. Problemet är ju att man ser ju egentligen ingenting som skulle kunna minska det glappet. Alltså, Man City kommer bli starkare av att få in Haaland. Liverpool, nu plockar de in Cavalli och kommer säkert plockas in någonting mer. Känns inte heller som att de kommer försvagas till nästa säsong. Ja, så Chelsea då, hela den här osäkerheten kring övertagandeskapet och hur det kommer gå i sommar och vilka som kommer lämna, vilka som kommer komma in, hela den biten. Och sen så Tottenham då, som visserligen har gjort det väldigt, väldigt bra nu under våren. Vi vet också att de har haft tendenser att de ibland liksom kan tappa riktningen och sådär. Och så Arsenal då, som är ojämna de också. Man United har en ny manager. Alltså, nu känns det ju ändå som att Liverpool och Man City, de har ju det här greppet om ligan, och vi vill ju ändå ha konkurrens i toppstriden. Alltså, så är det ju.
Ja, nej, det här och nu. Nu får vi se vad som händer i sommar och framförallt vad som händer runt Chelsea och så vidare. Men här och nu så är det ju svårt att tippa någonting annat än att det kommer vara Manchester City och Liverpool som gör upp om det nästa säsong också.
Ja, de kommer nog vara högst upp på de flesta tips.
Så är det nog. Det blev Europa League för Arsenal, det blev Europa League också för Manchester United under ett tag när West Ham ledde då mot Brighton, så var det faktiskt West Ham som var uppe på den där Europa League-platsen. Manchester United avslutade säsongen med förlust borta mot Crystal Palace. Riktigt deppig tillställning. Cristiano Ronaldo meddelar att han inte tänker delta.
Inte tänker delta.
Flera andra spelare som saknades. Ja, alltså det är inte muntert runt Manchester United, och där behöver ju Ten Hag göra ett enormt jobb med att rensa ut och skapa någon slags nystart, för det här, det är ju bara att dra ur sladden och stoppa i den igen. Det är omstart som behövs.
Mm. Han satt ju på läktaren också på Selhurst Park, något som Ragnik inte visste om. Jag tyckte att det alltså, var det lite här, roligt.
Kan inte göra någonting på ett, liksom så här, på ett sunt och friskt sätt. Kan de prata med varandra i den där klubben och hitta en väg framåt?
Det finns en jättelång text på The Athletic som är skriven av Laurie Witzel, som jag rekommenderar varmt alla som är intresserade av att läsa om Man Uniteds haveri att läsa, för att där får man verkligen en insikt kring, ja, men hur det har varit nu med Ragnik och hur fel den anställningen var, helt enkelt. Mm. Att Ragnik kom in i tron att han skulle vara någon sorts, ja, men egentligen en typ av sportchef, alltså att han skulle ha mer kontroll över värvningar, och det blev precis tvärtom. Alltså United ville att han skulle ha fokus på det som skedde på planen, och där visade det sig att Ragnik inte var så kompetent, och att han faktiskt har tagit hjälp av sin gamla kompis Lars Kornetka som arbetar för Lokomotiv Moskva, att de har haft någon sorts kontakt hela tiden, och att det faktiskt är Kornetka som har styrt väldigt mycket av vad som har hänt i, eller hur liksom United ska ställa upp och vad de ska ha för matchplaner, och även haft invändningar på träningsupplägg eller lagt upp dem snarare. Det bara känns otroligt amatörmässigt, måste man säga. Mm. Och det var troligtvis inte alls det som Man United behövde i det läget. Jag vet om att folk säger att, eller att vissa människor säger att, ja, men Antonio Conte var inte rätt man för oss, för att vi ville ha någonting mer långsiktigt, vi ville bara spara tid nu och hitta liksom den rätta managern i då Erik ten Hag, som man hoppas ska bli någonting annat jämfört med tidigare anställningar. Men någonstans så känner man ju ändå att även om det så hade blivit kortsiktigt sett med Conte, så är det ju den typen av tränare som nog hade kunnat gå in i det omklädningsrummet och få rätt på det. Alltså Conte hade ju hamnat högre i tabellen med det gänget än vad Ragnik gjorde. Alltså det finns ingen tvekan om det. Jag tror nästan att Solskjaer också hade hamnat högre upp egentligen. Och det visar ju vilket misslyckande det har varit. Men som sagt, det har ju inte bara med Ragnik att göra. Det har ju också att göra med hur hela klubben har styrts och hur rekryteringsverksamheten har fungerat. Allting sånt måste man ju på något sätt få rätt på, och det känns ändå som att Ten Hag, han är tillräckligt auktoritär ändå för att få rätt på det någonstans. Han har en tydlig idé, och framförallt så är han en fotbollstränare till skillnad från Ralf Ragnik.
Lars Kornetka alltså. Ja, alltså. Skuggtränare i Manchester United.
Ja, skuggtränare var ett bra ord, för att det var exakt så det var tydligen. Mm.
Ja, Manchester United slutar alltså på 58 poäng. Det är den lägsta siffran. Det är inte den sämsta placeringen. Jo, det är den sämsta placeringen också. Eventuellt slutar på sjätte plats ändå. Men 58 poäng är den lägsta poängen sen säsongen 89-90 på 30 år. Det är till och med sämre än David Moyes säsong där man faktiskt slutade sjua, tror jag. Så att en placering,
men det här var ju det här var ju sämre ändå. Alltså
jag tror att om man frågar Manchester United supportrarna så är det här den lägsta punkten som man har befunnit sig på sen Sir Alex lämnade.
Det är ju inte liksom,
ja, sen 80-talet.
Det är inte poängskörden och placeringen är inte det värsta, det är ju sättet det har sett ut. Alltså det är ju liksom det
har så
håglöst, ointresserat.
Och liksom grinigt och ingen drar åt samma håll, och folk vill inte vara där. Alltså det finns spelare i truppen som inte ens vill spela för den. Alltså är det som Cavani har varit ute och sagt att han är, ja, jag skulle lämna direkt.
Han gjorde sin sista match här mot Crystal Palace. Det var ju ett värdigt avsked.
Det gjorde han. Men även liksom spelare som Jesse Lingard, som såklart blev den stjärnan för klubben som man hoppades att han skulle bli en gång i tiden, men som ändå born and raised i Manchester United, som lämnar nu med en otroligt bitter eftersmak, och det gäller ju ganska många här som det är en problematisk plats de befinner sig i.
det, för det är precis som du säger, att det här är ju det är ju en sak att de inte har lyckats utmana om titeln ordentligt. Alltså att de inte har lyckats minska det glappet till Man City och sen då Liverpool. Men just det här att de liksom har rasat samman så fullkomligt och att det har blivit en sån giftig atmosfär i omklädningsrummet. Det är ju, ja, det kan ju inte vara kul att se.
Nej. Det är riktigt förbryllande faktiskt. Vi konstaterar också då att West Ham missar Europa League och möjligheten att ta revansch på den ligan som man hade hoppats efter förlust mot Brighton. Det blir Conference League för West Ham istället då på sin sjunde plats.
Vilken säsong för Brighton.
Ja, det får man ju säga. Alltså efter
51 poäng, nionde plats.
Ja.
Bäst någonsin. Alltså,
fler vinster än förluster.
Och det trots en ganska liksom stökig vinter får man säga, när resultaten gick emot och det var lite motvind under en period, men som de tog sig ur det och som han har fått det här laget att fungera. Graham Potter spelar den här typen av fotboll som man gör med så små resurser och spelare som man inte trodde hade det i sig, och så dessutom lämnar Dan Burn i januari, vilket får en liten effekt att man märkte att men det saknas här, men man hittar ett nytt sätt, så som Kukureya har spelat den här säsongen fantastisk, och många spelare som verkligen spelar på sin potential. Imponerande. Vi har fått lite frågor och det rör lite olika lag, så jag tänker att vi kastar in, och vi har inte sagt någonting om Chelsea till exempel. Så.
De slog Watford med 2-1.
De slog Watford med 2-1 som förväntat. En rejäl mellansäsong av Chelsea får man väl ändå säga.
Och det har varit lite annat i fokus.
Mycket annat i fokus. Och
det som var fint att se i den här matchen var väl att Ben Chilwell fick komma in äntligen. Han är ju en av de stora anledningarna till att de aldrig utmanade på allvar om titeln, får man ju säga. Han och Reece James, de skadorna blev ju förödande, och sen så hände ju allt annat. Det hjälpte ju inte heller direkt. Det övertagandeskapet eller Rysslands invasion i Ukraina och allt möjligt. När man träffar Chelsea-korrespondenter ute nu så är alla, de är oerhört trötta allihopa, för att det här har varit en väldigt lång säsong för många, men extra lång för de som rapporterar kring Chelsea. Det har varit många svängar, om man säger så.
Ja, verkligen.
Värt att notera att Kennedy fick en Premier League-start också.
Jaha.
Vem hade trott det, att han skulle dyka upp igen, och fick en assist också, ska jag säga.
Och Saul också avslutade med flaggan i topp.
Ja, det var ju ett lyckat lån.
Ja, men alltså, det kommer jag aldrig glömma. Jag kommer aldrig glömma hans debutmatch. Du måste ha varit mot Aston Villa. Nej, det var... Jo, för det var John McGinn som Saul var helt, alltså, det var den värsta Premier League debuten jag någonsin har sett i hela mitt liv.
Ja, det är så underligt.
I alla fall live.
Det var en spelare som värderat till 1 miljard för 2 år sedan och liksom helt fantastisk, och så bara fullkomligt haverin än satte sin fot i Chelsea.
Det blev ju bättre i alla fall, får man ju säga.
Ja, absolut.
Han hade ett par riktigt fina insatser. Inte minst den där, var det Liga-cup-semin, va?
Han gjorde ju
Manchester City. Var det Manchester City? Jag minns inte, men det var en ligacup-semi i alla fall som han var riktigt, riktigt bra i.
Nej, de mötte inte City. City mötte ju Liverpool. De mötte ju Crystal Palace och Peterborough.
Han gjorde 90 minuter och mål mot Luton. Är det där du tänker på?
Luton
kanske det var. Det är inte det jag tänker på. Vi har fått lite frågor vi måste svara på. Klockan har ju sprungit iväg. Det blir ett lite extra långt avsnitt en sån här måndag. David skriver så här: varför tror ni att Mason Mount inte pratas om i samma utsträckning som Phil Foden? De har denna säsong spelat ungefär lika mycket, men Mount har producerat mer poäng och är i mitt tycke viktigare för sitt lag. Tycker att Foden också är en briljant spelare, men känner ändå att Mount inte får den cred han förtjänar. Tack för en bra podd. Och det blev ju mycket det här, med tanke på att Phil Foden då blev utnämnd till Young Player of the Year, vilket stack i ögonen på en del. Foden har ju haft en fin säsong bakom sig, men Arsenal-supporterna ville att Bukayo Saka skulle få den, och Liverpool-supporterna ville att Trent skulle få den, och Chelsea-supporterna ville att Mason Mount skulle
få den. Och Foden har gjort 9 plus 5, är 21 år gammal och spelar ett titelvinnande lag. Som argument för. Sen kan jag personligen tycka att Bukayo Saka kanske faktiskt hade varit mer förtjänt av det. Jag tycker kanske inte Mount ska in i den diskussionen riktigt den här säsongen.
Men nu har vi pratat rätt mycket om
Mason Mount. Vi har pratat Mason mycket om Mason Mount genom...
Alltså problemet är väl att Mount, alltså man tänker hela höstsäsongen, som man ofta har en tendens att glömma bort när man ska dela ut sådana här utmärkelser, så var ju faktiskt inte Mason Mount särskilt bra. Alltså det tog ett bra tag innan han kom in i den här säsongen, och det kan man säkert skylla på att han var trött efter först en lång säsong och sen så EM på det, liksom många andra faktiskt hade också, just att skaka av sig tröttheten från det mästerskapet. Men sen så efter det har han gjort det väldigt, väldigt bra. Han är ju fortfarande en nyckelspelare för Chelsea, men det har ju inte riktigt varit Chelseas säsong det här. Men absolut, han har varit viktig på så vis att han har gjort mycket poäng. Mm. Och han har ju faktiskt gjort fler poäng. Alltså det är ju någonting man hela tiden har önskat av honom, att han ska generera fler poäng. Och det har han ju faktiskt gjort den här säsongen. Så att överlag så kan samtidigt kan jag tycka att de här priserna, hur gammal får man vara egentligen för att vinna det? Alltså jag tycker det är egentligen att det ska vara lite andra kriterier.
Det är väl 23 man ska ha fyllt.
Ja, det är ju Mason Mount är ju 23. Det ska ju sägas också, han har ju 11 plus 10 precis som du är inne på, Frida, där med poängskörden har ju varit strålande för Mount på så vis. Men det är ändå skillnad på alltså en 21-åring som har en så stor roll i ett titelvinnande lag och en 23-åring som har en väldigt viktig roll och stor roll i ett lag som inte riktigt når upp till den nivå som de borde. Då kan man väl i fred slänga in Kai Havertz som om vi ändå ska vara inne på Chelsea som potentiell kandidat, men då går väl Mount för.
Ja, var väl inte riktigt bra heller inledningsvis, alltså det är också en sån som har kommit igång på sistone.
Men han öppnar ytor, det gör han.
Bukayo Saka har ju en liknande statistik också, 11 plus 7 på honom över säsongen. Är ju kanske ännu mer bärande för sitt lag, Bukayo Saka. Han är väl den som är så här mest central för sitt lag i förhållande till både Phil Foden och Mason Mount, om man ska rita där.
Declan Rice är 23.
Declan Rice är 23, ja.
Alltså det är ju så svårt med såna här priser överlag också. Vi kan ju slänga in Ödegård också i mixen om vi vill, som också varit alldeles strålande den här säsongen.
I perioder i alla fall.
Ja, precis.
Men,
precis. Så Kai Havertz, som man nu tänker efter, om jag sitter och säger att han inte var så där jättebra under hösten. Det är också det där att allting bara smälter samman. Men efter, alltså när Lukaku blev skadad mot Malmö var det ju Champions League-spelet. Efter det var ju Havertz faktiskt väldigt, väldigt bra också. Så att, jag vill bara belysa det så att ingen tror att jag bara sitter och slänger ur mig kritik eller som helst.
Robin skriver så här: Sean Dyche nästa klubb, Everton sparkar Lampard och tar in honom.
Jag
tror inte att Everton ska plocka in Sean Dyche. Det tror jag faktiskt inte. Eller det tycker jag inte. Däremot så tycker jag kanske inte heller att man ska klamra sig fast vid Frank Lampard om det finns bättre alternativ där ute. Frank Lampard har ju faktiskt inte haft någon speciellt positiv inverkan på det här laget sedan han kom in.
Men vem är bättre då?
Nej, det är ju det som är frågan. Jag tycker inte kanske att det är Sean Dyche, men om det skulle dyka upp ett alternativ som Wayne Rooney kanske är värd att satsa på.
Tror du att han är bättre än Frank Lampard?
Det tror jag. Jag vet inte.
Jag tror också
men,
det.
Men jag tror att Everton inte kommer ha en bättre säsong nästa säsong om man har kvar Frank Lampard.
Jag är inte heller. Jag ville ju att de skulle plocka in Wayne Rooney när de fick valet att göra det. Men samtidigt så har jag väldigt svårt att värdera Frank Lampard utifrån detta, just eftersom att det är en väldigt unik unik är det inte, men det är en väldigt speciell situation att vara i en bottenstrid på det sättet. Så att jag känner väl lite att jag har svårt att liksom sätta ett betygsätta hans insats. Nu klarar de sig kvar. Det är ju någonstans det kanske man får grunda det på också. Vi hade nya minst, tränare i de andra klubbarna också.
Med minsta möjliga marginal får man säga att de hängde kvar. Det var den där dramatiska vändningen i förra veckan här som bäddade för det, för att jag tror att den här förlusten mot Arsenal hade kommit i vilket fall som helst. Men man tog det ju. Man gjorde det. 38 poäng är dock inte en poängskörd som alltid ger förnyat kontrakt. Nu gjorde det för att
nej, framförallt inte godkänt för Everton, så kan vi väl lugnt. Det kan vi lugnt säga.
Han tog över Everton på 16:e plats och han avslutade säsongen med Everton på 16:e plats. Jag tror att det finns ju andra tränare såklart i England och sådär som man hade kunnat ta in för att få lite stadigare skepp än vad man har under Frank Lampard. Det är vad jag tror i alla fall. Men vi får se, jag tror att han blir kvar. Jag tror inte att man kommer sparka honom i det här läget.
Ett namn jag får slänga upp, jag vet inte hur aktuellt det kan vara med tanke på läget i Nice, men Christoph Galtier.
Ja, jag tror att, vet du fan, alltså
Det hade jag tyckt var jättespännande.
Det finns ju fler problem med Everton, med hela den sportsliga ledningen i den klubben och de ekonomiska problemen. Nu det finns ju en anmälan mot klubben att man ska ha brutit mot de här ekonomiska reglerna dessutom.
Ja, de har blivit anmälda.
De har blivit anmälda. Och känslan är att de kommer inte kunna fortsätta spendera på transfermarknaden som de har gjort de senaste åren, utan de måste nog hålla lite i plånboken här ett tag framöver.
Det är nog bra. Mm.
Det är nog kanske inte helt negativt här. Nej.
Kanske tvingas casha på Richarlison eller Calvert-Lewin också.
Nu ska vi se här. Ta nästa fråga. Makashana ska det eventuellt vara på Twitter, skriver varför skulle Ten Hag lyckas i United? För att han vinner ligan utan försvar några gånger med en lika hög budget som resten av lagen tillsammans i Holland.
Ja, det räcker med att titta på vad Ajax gjorde i Champions League. Alltså kanske inte det här upplagan av Champions League mot Benfica, men vad de gjorde i gruppspelet, vad de gjorde under hans ledning mot lag som Real Madrid och Juventus 2019. Systemet han har byggt ihop på det sättet, och faktiskt att oavsett vilken budget han vinner den där ligan. Det är någonting, han har uppenbarligen en vinnarkultur i att han tar det där laget till att vinna den där titeln.
Och han har byggt om det här Ajax flera gånger under den här processen. Ja. Visst att han har en större budget. Och
det är nya spelare som har klivit fram, spelare som Matthijs de Ligt och Frenkie de Jong försvann. Ja, men då är det andra spelare som säger Jurien Timber eller Ryan Gravenberg som klivit fram. Såklart att du har en fördel av att ha en av världens bästa ungdomsakademier också att handplocka från. Men sättet han har styrt det här Ajax, sättet de har också konkurrerat i Europa, tycker jag signalerar på att det är en tränare värd att satsa på.
Problemet är ju bara att Ajax, de har ju tillämpat en filosofi som innebär att spelarna måste underkasta sig systemet till fullo. Alltså, där någonstans börjar ju hans utmaning att han ska få Man United-spelarna att göra som han säger. De spelar ju väldigt, eller Ajax spelar ju väldigt flexibelt och dynamiskt och aggressivt och sådär, och väldigt mycket med utgångspunkt i backlinjen, så att jag tror att det ändå finns spelare som kommer passa bra in i det här. Det kan ju möjligtvis gynna en sån som Lindelöf, alltså möjligen också Harry Maguire som ju faktiskt hade den typen av roll i Leicester väldigt mycket. Men frågan är då liksom Bruno Fernandes, ja, men Pogba lämnar väl antagligen, men Cristiano Ronaldo då, alltså kan de underkasta sig i systemet? Lyckas Erik ten Hag få dem att göra det, då tror jag att han kommer lyckas.
Då spar kapital i Jadon Sancho där också. Om man får igång honom ordentligt och han köper idén, så har du
det finns ju såklart spelare i det här truppen.
Men man förstår ju dock varför det sägs att han ringer United-ledningen varje dag och frågar hur går det med Frenkie de Jong? Hur går det med Frenkie de Jong? Hur går det med Frenkie de Jong?
Han vill ju inte själv lämna stackaren. Nej. Tvinga bort honom.
Ja, Barcelona har inga pengar, de måste finansiera Lewandowski och allt möjligt, och då vill de enda de kan casha in på är Frenkie de Jong, och jag kan faktiskt köpa idén med tanke på vad de har i truppen. Alltså,
Det lät som rena trakasserier att Ten Hag tydligen ringer upp de Jong alltså personligen varje dag. Det är inte bara det att han ringer upp klubben, utan han ringer honom och tjatar.
Låt han vara.
Han är ju där han vill vara. Där han drömt om att spela.
Där klubben planterar rykten för att få honom bort, för att de vill få honom såld.
Så hemskt jävla värld vi bevakar ibland. Alltså,
fan, jävlar.
Stackars Frankie. Vet ni vad? Sillypodden, jag vet att ni är många som tjatar. Ni vill höra Makotos alla tankar runt Kylian Mbappé. Och de är många, kan jag avslöja. Ni får ge er till tåls till på onsdag. Då kommer Sillypodden tillbaka. Och då kommer det bli mycket Kylian Mbappé. Då kommer det också gå och ringa in. Eller rättare sagt, vi ringer upp er och får ställa era frågor direkt till oss i studion. Det ser jag fram emot.
Kör vi det igen alltså på onsdag?
Jajamän, jajamän. Ingen... Det är en del som hört av sig. Så att vi har ett par inringar uppradade. Vi behöver inte höra oss till Kevin den här gången och plantera.
Kevin Bader, Kevin Bader eller Bedar. Olika.
Men det finns hur mycket som helst såklart att prata om på onsdag. Nu sätter det ju igång på riktigt när ligorna är avslutade. Vi kommer precis bekräftat Carvalho till Liverpool. Det är nog bara den första i mängden av spelare som kommer bekräftas nu de här närmsta dagarna.
Boubacar Kamara bekräftades jag precis innan vi började sända också.
Aston Villa.
Ja, nu har de redan fått in precis där de behövde till nästa säsong, det vill säga en defensiv mittfältare.
Ja. De jobbar också klokt och
bra nyheter för Leeds, får man väl säga, att de ändå har löst den på pusselbiten. Det kanske inte blir någon Calvin Phillips-jakt, åtminstone någon desperat sådan från Villa.
Nej, det finns andra klubbar som dock är ute efter Calvin Phillips också.
Ja, det
City var ju inte helt.
Nej, det faran är inte över.
Faran är långt ifrån över. Sillypodden på onsdag, missa inte det. Sportbladets Premier League-podd Awards, PLP Awards, delar vi ut nästa vecka då. Så att in med tankar om olika kategorier. Vi ska dela ut spelare, tränare, klubbar, intervjuer, händelser, mål. Ja, vad det nu kan vara som vi kommer på, som vi ska på något sätt rangordna, kategorisera och utse som årets, vad det nu kan vara. In och skriv till oss via mail eller via Twitter eller hur ni får tag på oss. Ni vet hur ni gör, ni brukar vara bra på att höra av er när ni vill något. Men från här idag så säger vi på återhörande och vi hörs.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På Sillypodden på onsdag.